Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Där säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som denna gången tar upp hockeytempen igen. Det är en månad sedan Fagervall tog över klev in i bilden, och det ska vi prata ganska mycket om och senaste trenden och så. Lyckligtvis så gör jag inte det här själv, utan jag har Djurgårdens Björn Hellberg, ibland även känd som Robin Fredriksson, och DIF-podden Hockeys Tony Kungsholmen, ibland även känd som John Terry. Välkomna.
Tack så mycket. Tack.
Hur står det till så här? Det är ganska sent, ska vi säga, på lördagsnatten. Hur
är
läget?
Jo, men det är väl bra.
Det är bara bra. Sent, det är på vem man är kanske, men klockan är 11.
Ja, för mig är väldigt sent. Alltså det,
ja. Ja, jag håller med. Ja. Robin är nyvaken, men vi andra.
Så är det. Jag kollar lite mell och var på väg och somna in lite grann i soffan, och som jag brukar göra i princip varje kväll. Så att det var bara lukta på luktsaltet och köra.
Ja, det är dags att gaska upp nu. För det händer, eller det har hänt mycket inom Djurgården Hockey senaste tiden. Och det känns ju som att vi har fått upp ångan duktigt, och vi vinner när vi kanske inte förtjänar att vinna. Vi hittar tillbaka till matchen när det egentligen ser rätt så mörkt ut. Även fast kanske motståndarna inte alltid har varit några demoner. Men det är ju något helt annat vi ser nu, och min fråga till er är, vad fan är det som har hänt?
Vi fick in den där normal, bra eller bra coachen som vi tjatade om ett par månader. Det var det som har skett, tycker jag. Egentligen, alltså det tror jag är den stora nyckelfaktorn. Det är klart att nyförvärven har varit välkommet, och det har ju, som vi har varit inne på då, nyttigt att liksom röra om lite i truppen när det har gått så illa som det har gått. Men vi hade ju bra spelare tidigare också. Precis som att vi har bra spelare nu också. Så att bra spelare har vi alltid haft, men nu har vi ju äntligen lite styrning från båset, känns det som. Det är ingen slump att det blir liksom en förändring över en natt. Nu är vi ju ett mittenlags bra, skulle jag säga. Vilket är ungefär det som truppen är. Och vi får se om det räcker, om det är tillräckligt bra för att räcka hela vägen in i kaklet. Men det är min bild.
Ja, alltså vi har ju gått ifrån ett poängsnitt på 0,84 hade vi ju innan Jocke Fagervall, och nu ligger vi på 1,71 poäng, och 1,71 poäng, hade vi legat det hela säsongen, då hade vi ju legat någonstans, ja vad kan det vara, femma, sexa eller någonting sånt där. Jag tog och kollade lite snabbt.
Sju matcher va? Är det sex matcher?
Sju matcher.
Hur många matcher han har gjort?
Har han gjort, så att det är klart att det är inget enormt underlag precis, men håller vi den här poängtempot så landar vi på 61 poäng, och det brukar man ju historiskt sett ha ganska hyggliga chanser att klara sig från kval i alla fall, så att sen ska vi inte räkna med att vi ligger kvar på det här snittet. Men det är ändå väldigt positivt att vi har ju faktiskt fått lite kontakt nu ändå. Och det är väldigt bra. Tre raka segrar. Det är ju första gången på hela säsongen också. Även om en seger var ju på straffar och bara var värt två poäng. Men ser ju bättre ut liksom. Många saker ser ju bättre ut, och det är ju kanske framförallt att när vi är dåliga, för att det var vi ju ändå idag i hyggligt stora delar av matchen, så är vi liksom inte så där extremt dåliga som gör att vi bara, matchen är bara borta för oss liksom, så där. Vi har två, tre kassar att hämta upp. Så var det inte riktigt idag, utan vi mötte ett LOC som var, jag kanske inte ska prata för mycket om den matchen, vi kommer väl in på den snart liksom så, men jag tycker ändå att vi har stabiliserat ganska så mycket.
Men ja, du har helt rätt där Jonas, att vi kommer komma tillbaka där. Men jag måste bara säga så här, vi var ju inne på tidigt, bland de första poddarna som i det här omtaget, så snackade vi om liksom, att det kändes som att KG gjuter in lite hopp i, och det är lite framåt vindar i Djurgården och den biten. Nu är vi ju i ett läge där vi är i en uppåtgående trend, det ser bra ut, och det ni säger att vi är ett, liksom, nu agerar vi som ett mittenlag, och det är kanske där vi hör hemma mer sett i truppen och så. Men är det nu det finns den här risken, kommer den här formtoppen för tidigt, eller vad man ska säga, den här trenden, hade ni sett liksom, ska vi gå för det nu med risk för att liksom kliva in i ett kval med bara fan känsla, eller ska vi liksom fortfarande se det som att vi tränar på match, tränar på att spela match och vara helt inställda på att det är i kvalet det ska vara som bäst. Nu är det ju inte många poäng, jag fattar det, men förstår ni vilken känsla det är jag försöker
Jag tycker inte att man kan liksom försöka konservera någon form topp till senare liksom, utan det är alltid bra att alltså det som kan vara jobbigt, det är om man nu får upp en förhoppning på att undvika kval och sen blir det magplask ändå. Då kan det vara lite tufft. Men jag tror ändå i så fall då man kan samla lite kraft från att ja, vi var ju vad var vi som värst bakom? 12 poäng eller något sånt där. Att vi har tagit igen så pass mycket mark och att vi är mycket bättre idag och så vidare och så vidare. Det tror jag ändå man kan samla kraft ifrån.
Tänkte precis säga det, att vi har ganska bra kontakt nu, alltså det är ju egentligen bara att köra, alltså det finns ju inte, jag menar, nu ska vi se, har vi 14 matcher kvar va? Vi har väl spelat 38, det är ju alldeles för mycket av serien för att, och alldeles för få poäng upp dessutom också för att man ska börja liksom träna på att spela match liksom sådär och försöka hitta någon form till någon kval, utan nu är det ju, det är ju bara att köra. Det är för mycket medvind just nu för att man ska släppa på gasen liksom så där. Utan sen jag förstår precis vad du menar, för risken är att man kör på och att man kommer antagligen inte att segla förbi oavsett om det går bra, utan i bästa fall så har man liksom chans på att slippa kval när det är en eller två omgångar kvar. Och så visst, då kan det ju vara så att det kan bli riktigt soppatorsk om man faktiskt man misslyckas i slutändan. Men med tanke på hur det har sett ut hela säsongen så tror jag att det här kvalet kommer ligga i bakhuvudet hos killarna ändå, så att jag tror inte att det ska behöva bli någon så här fullständig mental soppatorsk om det nu skulle bli kval sen ändå.
Nej, för det intressanta här liksom, och bara för en jämförelse, det är ju så här, någonstans, det har ju alltid varit vedertaget nu senaste 15 matcherna känns det som, nu överdriver jag lite, men att det är Djurgården och Timrå som kommer kvala. Nu är liksom Malmö en fallande kniv som verkar vara omöjlig att fånga upp. Och man hade ju inte velat vara i deras skor heller. För jag menar, det, förstår ni, det har ju varit helt klart att det ska vara vi och Timrå som gör slåss om överlevnad. Och nu helt plötsligt så är väl Malmö i allra högsta grad indragna. Jag menar, det vill det sig illa för deras, på deras front.
Vi möter dem två gånger.
Ja, exakt. Och det nu skulle det vända tillbaka. Vi är ju i en annan sits eftersom att vi har varit i botten hela tiden. Men den är jävla intressant utveckling rent psykologiskt hela säsongen och inför det här kvalet så småningom. Men alldeles oavsett så känns det ju otroligt mycket bättre nu än vad det har gjort någonsin. Och det är inte bara så här poängskörden. Vi snackade ju om det lite när vi var på träningslägret i Spanien, eller Gran Canaria, Robin, att även om det inte blev vinst mot Rögle så var det ju första gången vi såg tendenser till...
Ja, men alltså att man är med i match, alltså jag tror man ska inte glömma hur dåliga Djurgården var första liksom 25-30 matcherna i år. Alltså det var det sa väl podden också att det var liksom det sämsta jag har sett av ett lag på elitnivå. Jag har sett lag komma liksom tvärsist i NHL och sånt där, och det så underlägsna som Djurgården var så många matcher, det har jag aldrig sett. Nu är vi liksom mittenlags bra. Vi kan göra, absolut göra en platt match, vi kan göra en kanonmatch, men vi är liksom inte bottenlöst usla 9 av 10 kvällar som det var fram till nyår. Liksom. Det är en enorm förbättring.
Ja, men var tycker ni, vart ska vi börja någonstans? Om vi ska backa bandet så här, ska vi börja kika på... KG har gjort, det har ju hänt ganska mycket. Dörrkött borta, det har kommit in... Nytt folk. Ska vi börja utvärdera nyförvärven?
Kan vi?
Absolut.
Senast in är Emil Poirier. Han har inte hunnit spela än. Men jag kan ändå... jag ser ett värde att få in den där centern. För att vi är tunna på den positionen. Och trist att hänga ut en enskild spelare. Men liksom Oscar Bichelius är för dålig för att vara med. Och just nu är vi en skada bort från att han är med. Och han är tyvärr så svag att han gör i princip hela sin kedja för dålig, tyvärr liksom. men att få in en...
Men då måste jag fråga liksom, vad tycker du det är som liksom, varför får han den domen? Vad är det som inte är bra där då? Alltså, eller till och med tvärtom, att det har en negativ impact på hela kedjan?
Alltså helheten. Jag tror han spelar Division 1 snarare än Hockeysvenskan. Han kan väl åka skridskor som alla andra typ, men han är inte alltså det är på den nivån att han kommer inte, jag tror inte han kommer spela Hockeysvenskan ens om något år eller två när kontraktet med Djurgården har gått ut. Men han har ju fått väldigt mycket förtroende ändå. Alltså han har ju spelat 70 NHL, eller SHL-matcher snart. Men ja, alltså vi såg sist, så var ju William Eklund inte med, och då sen nu när Fagervall kom in, då var det inte Bichelius som kom in i laget igen, utan det var Noah Östlund från juniorerna som är 17 år och Bichelius är 21. Men att Fagervall har kommit in, så har han sett att den här 17-åringen är bättre än 21-åringen som har spelat i Djurgården under säsongen. Det säger ju någonting, och det är tecken på att man har fått in en coach med nya ögon och bättre ögon. Men ja, därav tycker jag att det är viktigt med värvningen av Emil Poirier. Sen kommer vi väl in på Emil Berglund, men jag är svårt att tro att Emil Poirier inte är en bättre center än Emil Berglund också. Så att det höjer väl nivån på allting lite grann. Ett till alternativ liksom. Vi kan ju få en till tung centerskada. Och alltså, om Rensfeldt skulle gå sönder, då omkullkastas ju allt. Det är aldrig fel att ha fler, alltså bra centrar. Alla de kan ju spela på en vinge också om man har ett överflöd av centrar.
Ja, men precis. Alltså just centersidan har känts väldigt viktig faktiskt, att förstärka, att bredda om inte annat. Måste inte jag har inte känt en jättebehov av att det skulle ha varit en väldigt spelskicklig center heller, alltså en riktig första center, utan bara att det var alltså en center som kan komma in med ett ordentligt spel, framförallt i egen zon, och en hygglig första pass liksom, som gör att vi, ja men som hjälper till i egen zon främst. Så att jag har ingen koll på Emil Poirier överhuvudtaget. Jag kan inte ens uttala hans efternamn tydligen. Men han har ju spelat många AL-matcher och nu även en säsong i KL. Och innan dess en säsong i slovakiska ligan där han faktiskt gjorde en del poäng. Vad nu det betyder. Jag är väldigt nöjd över att vi har fått in en center som jag tror kommer hålla åtminstone okej SHL-nivå i alla fall. Det vågar man väl ändå påstå utan att ens ha sett honom liksom.
För ett något mer liksom hockeygröngörling ögas och så känner man ju det är lätt att känna så här, ja men fan, om KG ändå har gått för det så finns det någonting där, för det känns som att han har gjort så mycket klokt och vettigt sedan han tillträdde, så att jag har i alla fall väldigt stor respekt för hans ska man säga yrkesskicklighet, kan man säga så.
Ja, han signades ju 20 minuter före deadline, så det kan ju vara den minst noggranna värdningen, men även han skriver polare med Marc-André Gragnani och Erik Jelena, som Jelena som vi inte har pratat om än, men som var polare med Gragnani.
De är väl från samma område om jag förstått det rätt?
Ja, de stavar i sina namn med lite apostrofer i alla fall. Fransk-kanadensare liksom. Men ja, det är viktigt att få in en center. Men vi har ju inte sett honom än, så det är svårt att säga.
Det jag menar är ju att det var väl det bästa 20 minuter innan deadline som gick att få tag på typ.
Ja, eller vi var ju nära på killen som gick till Örebro tydligen, Daniel Odette. Så ja, det verkar vara en lite högra hylla spelskicklighetsmässigt, kan man lugnt säga. Men det var ju liksom inte så viktigt att det var en superspelskicklig center för mig. Sen hade ju alltså, kan du ta in en kille som gör 40 poäng i KL som han hade gjort istället för en kille som gjorde, ja, vad var det nu Poirier gjorde, 18 eller någonting, då gör du väl det med liksom. Men en etablerad center var inte fel precis för deadline i alla fall.
Nej. Och vidare då, om vi ska vi orda lite om målvaktsbiten också som till slut presenterades.
Alexander Salak, alltså att få in en målvakt med den erfarenheten och den historiken, det är ju väldigt bra. Och sen alltså, jag minns inte om han var klar sist vi surrade, men liksom det viktiga är ju inte att det är en målvakt som kommer in och liksom stjäl jobbet från Mantas, utan det viktiga är att vi har en till målvakt att luta oss mot, så att vi har två, kan liksom och inte behöver köra slut på Mantas eller veta att han är liksom en covid-smitta ifrån att vi ska ställa en junior i mål. Och det är ju det viktiga. Så nu har jag bara gjort en match. Där gick ju åsikterna isär lite. Vissa tyckte att han var grym. Och jag var väl lite mer uthållet att jag tror nog inte han kommer få spela om han spelar på det här sättet. För han spelar väldigt speciellt. Han går ju otroligt hårt på första skytten. Går flera meter ut i mål och utmanar den skytten. Liksom. Och blir ju då otroligt känslig för returer och pass direkt skott på nivån att man typ i princip måste spela ett annat försvarsspel om han står i mål. Det gör ju att det talar ju liksom emot att man ska liksom variera mellan de här två. Men vi får väl se om han spelar likadant nästa gång han spelar. Det är svårt att lära en 35-årig målvakt att byta style liksom. Det är ju väldigt nära att han håller när han står, så Brynäs kvitterar ju i slutet och sen torskar vi i sadden. Går inte den kvitteringen in, då är han matchens hjälte för att han bara släpper in ett mål på 30 skott eller vad det är mot Brynäs och vinner oss den matchen. Så det är ju små marginaler. Men ja, bra viktigt att få in Salak, men jag tror att det blir Mantas man kör på grund av den målvaktsstil Alexander Salak har. Men han kan ju absolut, alltså, han kan ju stå på, det kanske han som står i ett kval för att han stekhet då, det vet vi inte. Men just nu tror jag man kör vidare på Mantas.
Ja, alltså jag tyckte han var ju grym där mot Brynäs liksom. Men man satt ju med och var ju en smula nervös hela tiden. Det kändes som att backarna inte hade riktigt koll på vad han gjorde heller. Och ja, du har ju i princip redan sagt det mesta som jag har tänkt på också. Utan man måste nästan ställa om stora delar av försvaret till en sån här målvakt. Och den tiden finns ju liksom inte riktigt att man ska börja ta hänsyn till det. Så att det är klart att Manta ska fortsätta stå liksom sådär och sen så får Salak avlasta helt enkelt. Det är ju känslan i alla fall.
Men bra att målvaktssituationen är löst. Backsidan är ju lite, i tanke på att vi fick Tom Nilsson långtidsskadad och även Pontus Johansson långtidsskadad. Och fick besked om att liksom Högström är done for the season med hjärnskakning också. Så att Cameron Schilling kom in tidigare, han har vi en lite klarare bild av nu. Och det som var speciellt med Schilling var att han fick kontrakt på 2,5 år som 33-årig nordamerikan som aldrig hade spelat i Europa. Och det höjde vi lite på ögonbrynen för. Men jag gillar honom hittills. Han är stor men ändå rörlig. Kan hantera pucken. Han är liksom en allround back som inte är en stjärna. Men en bra 3-4 i din backuppsättning. Så att jag gillar honom hittills och jag tror att det var väldigt bra att vi fick in honom.
Ja, jag tror att han kommer att betyda väldigt mycket och har betytt mycket också nu för de senaste tidens matcher för hur vi har spelat och hur vi har stabiliserat spelet. Just för att han har haft en bra första pass. Han har varit ganska rejäl liksom så i spelet med pucken framförallt tycker jag. Och det är ju någonting som vi har behövt, för vi har ju haft såna otroliga problem när vi har blivit fastnaglade och sen har vi egentligen bara kastat ut pucken antingen till icing eller till en motståndarback som har stått på blå mer eller mindre. Och där tycker jag att han har hjälpt till en hel del då, tillsammans med nästa back då, som nu har ni spelat två matcher, om vi ska gå in på Erik Jelinas lite grann. För att hans debut var ju succé får man väl ändå säga. Med ett mål, och hade han 7 skott på mål eller någonting sånt där?
Ja. Alltså backsidan har ju fått ett annat utseende snabbt i och med att Gragnani har kommit tillbaka och är frisk. Peppa, peppa på honom liksom. Men han måste hålla sig frisk nu. Men att han då fick in sin polare Erik Jelena också. Det känns ju väldigt osannolikt att vi skulle kunna ta in en back av Erik Jelenas nivå. Vi skulle ju ha in en center och en back. Okej, vad finns det för backar på marknaden? Leta KL och så vidare. Men så har vi den här situationen med Erik Jelena som... Han har ju varit en av SHLs bästa backar i ett par år. Kom in till Rögle lite sent i år och liksom hamnade inte... Han hamnade lite på kant med Rögle, fick inte samma förtroende som i fjol. Och därav var de villiga att släppa honom då, för de hade väl någon annan back på ingång. Alltså han var en av SHLs bästa backar i fjol och ja, han spelade ihop med Morris Seider som kanske var den drivande parten i det backparet, men det är fortfarande en väldigt bra back på SHL-nivå. Och det var ju många klubbar i NHL en gång i tiden som höll honom högt, och han var ju på väg där att bli en back som, även om han inte var liksom första eller andra backpars bra i NHL, så hade han så pass goda offensiva kvaliteter att han skulle kunna bli en liksom, typ renodlad powerplayback. Men ja, så han valt att gå den europeiska vägen istället. Och där, alltså han är så pass bra, jag vet att både Växjö och Leksand vill jag ha honom också. Men Rögle vill ju inte släppa honom till ett lag de kommer möta, eventuellt kunna möta i slutspelet. Och då säger ju Marc-André Gragnani till KG Stoppel att Erik Gyllenhammar skulle acceptera en flytt hit. Det vet jag för vi är polare. Så han landar ju liksom lite till vårt knä, och Rögle har inget emot att släppa en spelare till oss, för de kommer inte möta oss i någon slutspelade kval. Så där har vi lite flyt att han bara landar i vårt knä. Men liksom bra, bra löst kan man ju lugnt säga ändå. Sen är ju klar för Bern till nästa säsong. Så man kan ju kanske ställa liksom den här grejen. Hur motiverad är han när han kommer in i Djurgården och bara ska spela klart säsongen? Han spelar inte för ett nytt kontrakt eller någonting. Den frågan kan man ju lyfta. Men det är ju sett bra först.
Det där kan ju vara precis hur som helst också. Det kan ju antingen vara att han spelar avslappnat och jättebra precis på grund av det. Och sen så kan det också vara att han spelar nonchalant och inte rycker på axlarna lite grann. Liksom sådär. Men utifrån de här två matcherna.
Här måste jag ändå få flika in och säga att det här är ju kanske bland det alltså, tråkigaste med hockeyn och liksom den kulturen som är inom hockeyn. Vi har ju varit inne på så här, låna någon spelare i två omgångar. Och sen du vet den här typen av grejer. Okay,
det är väl dock inte tillåtet längre?
Nej, men det har väl varit i ett par omgångar. För alltså, det har väl hänt nu i år.
Det är korttidslösningarna du är ute efter.
Ja, men exakt. Och sen bara hela den här biten med att Rögle dumpar honom till oss då för att vi inte kommer mötas i slutspel vad det verkar. Det kan man ju köpa. Men, och sen då så tänker man, fan ändå den här backen, hur landar han hos oss? Så bara, jo men han är klar. Han ska till Schweiz nästa år. Och då, det här är ju inte så vanligt förekommet om vi liksom bollar över till fotbollen. Och där är det ju en annan typ av kultur och hur man ser på den typen av lösningar. Sen så kan man också då vända tillbaka. Ja, men åt andra hållet då. Vi vet ju att Kryger och Brodin. Fan, jag tänkte på något helt annat. Ja, då vänder vi åt det hållet. Då vet vi att de är klara. Finns väl säkert något så här. Åker vi ut ur SHL så kommer de troligtvis inte dyka upp. Det gillar man ju ändå, så man vet att okej, men fan de kommer, men de är ju exakt samma sits då för deras nuvarande klubbar och deras supportrar. Och sen så har det nu på senaste tiden bollat upp att Marcus Sörensen troligtvis hamnar i Schweiz till nästa säsong. Men då kan man också säga, ja fast det har ju säkert varit på gång länge. Och det är inte så att Sörensen har åkt runt och latat sig, han är ju ändå den som har levererat hela tiden. Och inte minst liksom senaste matcherna. Så det där kan man ju stöta och blöta hur mycket som helst. Och det är väl säkert från fall till fall. Men jag kan ändå inte sluta och landa i att det här är en av de största nedsidorna med hockeyn. Måste jag säga.
Ja, det är att det kommer ut att spelare är klara för nya klubbar. Folk kan ju bli lack när det kommer ut att Pontus Johansson är klar för Frölunda. Och så vidare. Men ja då, alltså, lagen börjar ju byggas till nästa säsong, från och med december ungefär. Och det är så, du kan ju inte som spelare säga, nej jag vill vänta till efter säsong och bestämma. Då går ju det jobbet till någon annan. Det finns liksom ingen, hela upplägget med, jag intervjuade en agent som heter Mikael Rosell om det här och frågade, skulle vi kunna liksom SHL kunna bestämma att vi inte får prata med varandra spelare förrän typ 1 maj eller någonting. Så han, jo det kan vi göra, men då kommer ju alla spelarna att signa till KHL och Schweiz istället. Så det, ja, det går inte att komma runt den problematiken liksom.
Det kommer de ju inte göra. Jo, ett par kommer ju göra det, men de kommer ju inte ta emot hur mycket spelare som helst. Alltså jag tror att det där kan man centralt bestämma sig för, och sen kan man ta den smällen i 2-3 åren till sånt där. Sen tror jag att det kommer dö ut. För det kommer ju inte sluta med att vi har
Men de bästa spelarna i Nej, inte alla. Det går ju inte. Men
jag tror inte att
bästa spelarna i Sverige kommer ju inte. Det blir dåligt för vår liga om vi är den sista som får pitcha.
Det jag menar är också så här att kontrakterna blir ju väldigt så här. de är inte värda så där supermycket. Alltså jag fattar det så här att Sörensen kommer hem och har ett, var det, 4 år med liksom en drös med klausuler. Alltså det är inget mot honom, det vill jag att folk som lyssnar. Det är mer att det är en kultur som är satt. Liksom det är out-klausuler, det är liksom allt möjligt klausuler hit och dit. Fan, smacka bara på ett jävla kontrakt där det är månadslön, sign-on bonus.
Linköping gjorde det idag med Marcus Ljung, signa 5 år och var tydliga med att de har inga out-klausuler. Men då får du betala upp extra om det inte ska vara det, antar jag.
Ja, och då, all heder för det, säger jag.
Jag tror Skellefteå gjorde samma sak med Gustav Lindvall, sin målvakt då, att skrev 4 år och att det inte hade någon KL-klausuler och så vidare. NHL-klausul har man alltid eftersom det är avtalsstyrt mellan SHL och NHL. Men
det är klart att man vill ju komma dit, givetvis, att man kan lägga upp de där kontrakten. Men det är som ni säger. Då...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Får man ju liksom slänga på en 50 000 extra eller till sånt där. Jag har ingen aning hur mycket. Men då kostar det ju bra mycket mer liksom så. Jag menar, de flesta kontrakten nu, de handlar ju bara om att knyta upp en spelare för att han inte ska spela i någon annan SHL-klubb under kontraktstiden ut. Det är ju nästan standard liksom så.
Ja, vi knyter bara upp dem i Sverige. Precis. That's it.
Ja, och jag fattar ju liksom att en Sörensen som kommer hem inför i år, det är inte så att han kommer hem med kryckor och liksom ligger på 3 olika avdelningar var och varannan vecka för att han är så pass invalid eller något. Han är inte dummare än att han förstår att det är nog ganska goda chanser till att jag levererar och kan få liksom ett ganska lukrativt förslag från KHL eller Schweiz. Jag fattar ju det, och man är alltid sig själv närmast, men man får ha ett par tankar i huvudet samtidigt gällande det här. Och ja, det är vad det är. Vi ska inte...
Nej, men alltså Sörensen var ju... Alltså det är ju en jackpot att få hem en 29-årig spelare som Sörensen. Så att, alltså han har lika gärna kunnat skriva på ett 1-årskontrakt om han hade ju varit svinnöjd, liksom sådär.
Exakt. Jag är helt med dig där.
Det kändes när det presenterades som att det här inte var... Det var så här... Men... Han hoppades på att vara kvar i NHL, men så blev det Djurgården rätt sent. Och det var så här, oj, 4 år, men det stod överallt, har rätt att bryta för spel i resten av Europa om han vill. Liksom. Och det kändes ju som att okej, nu blir det 1 år där han visar hur jävla bra han är. Och sen så kommer han få välja om han vill köra kvar 3 år i Djurgården eller hoppa på ett KL eller Schweiz-bud och... Jag var väl ganska inställd på att det blir 1 år. Och så, alltså speciellt med tanke på hur säsongen utvecklar sig. Så har det nog inte lockat jättemycket att stanna kvar i den här miljön. Tyvärr. Det tråkiga är att han skriver 3 år i Schweiz. Att det liksom är... Då är han borta 3 år framöver. Man kan hoppas att han skrev 1 år eller 2. Att man har en chans att pitcha igen för att få tillbaka honom om 1 år eller så. Men ja, det är ju vad det är. Erik Gellin,
ja.
Vad tycker du om honom första matchen, Jonas?
Nej, men alltså han har ju varit jättebra. Alltså rejäl. Det ser ut som att han väger ungefär 40 kilo mer än andra, alla andra också. Och framförallt hans första pass är ju, ja, de är ju väldigt fina. Sitter ju stenhårt på blad, på spelare, i fart, i en nordlig riktning liksom. Nästan hela tiden på väg ut ur zon. Så att, och sen skjuter han ju väldigt fint. Känns som att han har ganska bra träffbild också. Så att,
det är väldigt bra tyngd i skottet liksom alltid. Det är det som
verkligen
hans grej. För att återknyta till det jag snackade lite om, så var, alltså det känns ju som att det här, hans motivation hade kunnat gått åt bägge hållen, men det känns som att han landat i, hoppas jag, att fan vad kul, vi spelar 3 månader i Stockholm med en av mina bästa polare, och slipper jag bo i Ängelholm innan jag ska till Schweiz liksom, det här blir kul typ, och det ser bra ut hittills.
Ja, jag håller med.
Men backsidan är ju liksom, med tanke på att vi fick de här skadorna, även fast vi fick in gällorna här, så den är ju lite skör. Alltså det, vi har ju, alltså Gagnani och gällorna, det är ju två väldigt bra backar. Rasmus Bengtsson är en SHL-back. Det var en av få värvningar som ändå slagit väl ut från i somras. Han kan ju spela med Cameron Schilling som vi nyss har pratat om. Linus Arnesson är ju en back jag i grunden tycker är okej, okay, jag gärna har, men han har ju parats ihop med Stefan Varg här på slutet, som Stefan Varg kan ju vara en användbar back, men det är ganska typiskt när coach ska sätta dem i samma par som någon så här shutdown par och det går ju bara åt helvete liksom. Nu separerade de ju på den förra matchen, men sen såg jag att vi satt, att de satte tillbaka dem ihop sista halvan av tredje perioden idag mot Linköping. Så där fattar jag inte riktigt vad man tänkte. Men vi har ju liksom fått in backar nu, så att Stefan Vaja pedas ner till att vara vår liksom nummer 6. Alternativet är väl att slänga in Ludvig Hedström före honom. Vilket jag börjar bli kanske lite sugen på. Eller kanske till och med Alex Brännstam före Stefan Vaja. För där tycker jag att där, där börjar det, alltså det är lite för dåligt helt enkelt.
Jag vet inte hur mycket skadefrånvaro kvar det är på Pontus Johansson också. Jag tror att det var så här 4 till 6 veckor rapporterades på honom, och det måste ju ha varit nästan 3 veckor sedan nu också. Nu vet inte jag hur sugen man är på att spela honom. Alltså det är ju en väldigt spelskicklig, rörlig back liksom sådär. Jag tycker att han är jättekul att se. Men han har ju haft visat lite, ja, lite konstiga tendenser i egen zon liksom så, men å andra sidan så kan det bara handla om att man har ett otränat öga liksom så där, man tycker att det har varit lite slarvigt. Men han hade jag gärna sett ett par minuter på också.
Ja, vilka nyförvärv har vi kvar då? Emil Berglund, han ska på sin höjd vara fjärde center, men han har varit bra tycker jag liksom. Men det är fjärde centernivå och inte mer liksom. Fredrik Forsberg har varit lite av en besvikelse, är jag rädd. Jag gillade honom när vi fick upp honom i Djurgården och tänkte att det här kan vara en bra kille som liksom röjer runt i en fjärde line hos oss. Men han har ju inte lyckats liksom hålla sig i line-upen. Och det är ju inget gott tecken. Men han är väl användbar om vi får en till skada liksom. Sen får man väl se Läcker i Mäke som en typ av nyförvärv. Alltså, han var ju extra spelare mycket förut, men nu har han ju verkligen etablerat sig i våran liksom topp 6, topp 9, och det finns ju ingen, inte en suck att han blir extra spelare igen någon gång under säsongen. Där har man fått in det man liksom hade i Alexander Holtz i princip. Och det, alltså han är otroligt, han kommer ju draftas i sommar. Han och Liam Ögren. Liam Ögren är ju utanför laget just nu, och han är väl också på en nivå att han borde kunna spela kanske, men nu är det lite tuff konkurrens för en gångs skull. Men Läcker märker sig fantastiskt bra tycker jag.
Ja, alltså han har ju ett skott som är otroligt fint. Alltså det, jag måste säga, han skjuter så jävla fort också, och det verkar ju som att det är ett bra drag i de handlederna. Det Känslan är att han nästan skjuter bättre än Holst, men det har jag väl ingen aning om det stämmer eller inte. Men jag tycker att han har väldigt fin release både på rörlig puck liksom så, och sen direkt skott och när han har den själv liksom så där, så får han iväg. Han måste ha haft 2-3 ramträffar som bara susat förbi keepern dessutom också, som mycket väl hade kunnat studsat in liksom sådär. Så att ja, nej, han har varit väldigt, väldigt fin. Det kanske brister lite grann i närkampsspelet liksom sådär, men det, ja, det är ju verkligen inte någonting som stör i hans spel kan jag tycka liksom så, men det, utan det,
vet du vad jag tänker kring honom? Liksom nu när det har levererats senaste tiden, man blir ju så att man försöker hitta grejer som man liksom så småningom ska kunna peka på, men så här, man har ju många år bara, alltid typ om man skulle summera Djurgården hockey, så blir det alltid, ja men det är ju fan alltid någon junis som blommar ut och blir väldigt viktig, kanske lite för avgörande för sin ringa ålder och liksom sin, ja, obefintliga erfarenhet och så. Och det blir ju att man tänker nu, ja men nu dundrar han på med sitt liksom otroliga skott, och det känns som att det är mål varenda dag eller varenda match. Och så samtidigt som, du vet, hela det här, allt som har hänt kring med styrelsen, att Jocke har fått gå, att Kåga har fått sätta sitt, restriktionerna slipper. Fan, kommer vi knyta ihop säcken och kunna peka på att det löste sig. Vi hade gallret som klev fram. Vi hade liksom publiken på Hovet som ändå har hittat tillbaka på något sätt. Och nu när alla får komma, det har ju ändå varit bra drag. Och det känns ju på något sätt att vi får den här lilla extra energin och övertaget på hemmaplan som vi helt ärligt inte har haft under hela året och, eller hela säsongen kanske man ska säga. Eller försöker jag bara hitta något?
Nej, men alltså du målar väl en fin liten tavla som man förhoppningsvis tittar tillbaka på när säsongen är över liksom, så där som man är väldigt glad över att kika på. Så att det ja, men vi hoppas väl på allt det där liksom att det slutar bra, för att vi fick fram en Junne och publiken sjöng fram på Hovet, och det har ju faktiskt varit bättre spel också ändå på hemmaplan nu. Jag menar, alltså innan dess, nu har jag inte några siffror färskt i huvudet, men alltså vårt hemmafacit ett år tillbaka, om man tittar någon gång före jul där, det var ju hemskt. Alltså så, det var ju riktigt, riktigt uselt. Och det är klart att det faktum att det inte har varit någon publik på Hovet har ju spelat in liksom så, men nej, det har varit skilda världar mot hur det var för 2 år sedan. Då tror jag 2 år sedan i alla fall. Då torskade vi knappt en match på hemmaplan, om jag inte minns fel.
Ja, det var då vi hade 13, 14, 15, 16, 17 raka där liksom, eller vad det var. Sista nyförvärvet vi inte nämnt, det är väl det bästa, det är Tim Södlund.
Ja, precis. Där är någon som har kommit in med energi, om man säger så. Jäklar, vilken fart det är på honom. Han är ju jätterolig att titta på. Alltså det, och just det här nu att han får ju med sig pucken också. Alltså då, och han får ju ut någonting av det. Då blir det ju, man förstår ju att det blir en publikfavorit, verkligen liksom sådär. Och så lite hockeysvall också i nacken på han. Kanske inte så mycket, jag kanske bara inbillar mig, i och för sig kommer jag på. men det känns ju som att han förtjänar en lite större roll. Å andra sidan så är även känslan, det är mycket känslor här nu, att den fjärde kedjan ändå får spela ganska hyggligt mycket. Jag vet inte om du, Robin, har kikat någonting på deras istid senaste matcherna, men
ja, han spelar ju 15 minuter idag. I matchen vi vinner mot Luleå, när han gör 3 mål, så spelar han ju 20 minuter.
Ja, han spelar ju powerplay också.
Folk får inte stirra sig så här, när kedjorna kommer ut och det är så här, ja, hur kan den vara i tredje och den i fjärde? Det funkar ju inte så längre att första kedjan spelar liksom 25 och sen spelar den andra 20 och sen spelar den 10 och så 5. Liksom. Alltså så funkar det ju inte längre.
Nej, det är ju inte lika vanligt. Nej.
Ofta så har du ju fyra kedjor som spelar lika mycket i 5 mot 5 i princip. Och du har inte råd att ha en kedja som inte är på samma nivå. För då orkar du inte med. Då hamnar du liksom i knät på din målvakt. Och bli uppkäkad över tid under matchen. Sen så adderas ju spelarens speltid om de spelar i antingen i boxplay eller powerplay. Och han spelar ju mycket powerplay. Nej, jag ser väl inget problem med att han har kommit in i den kedjan han gjort och höjt upp Bergfors lite. Och de har en hyggligt stabil center i Engsund. Men han säger också så att jag tycker man har hittat rätt i de fyra kedjorna man har satt nu. Så att säga, tredje linjen med Paul Carey och Rakhshani, alltså den fick ju ett lyft när Berglund kom in som center.
Ja, jag håller med.
Bara för att vi fick in en ordentlig center liksom. Sen, jag hade ju inte gissat att liksom Dick Axelsson skulle spela med kanske ska snacka om Dick Axelsson som nyförvärv förresten också. att han skulle hamnat med liksom kidsen. Läckermäck och Eklund, men det är kul att se att de två får stå, alltså de får så stort förtroende. Sen så i en perfekt värld så petas kanske William Eklund ut till en vinge igen. Det får vi se om han gör när
Ja, hur tror du att det stuvas om då när han kommer? Vad händer då? Jag är inte riktigt säker på, jag kan inte riktigt komma på vad jag tycker är det vettigaste om till exempel William Eklund ska ut på en vinge, eller om det är så att det kanske är Engsund som får kliva åt sidan, eller...
Det beror ju på vilken nivå på er är på.
Alltså ja,
det,
självfallet.
Det har ju svårt att bedöma utifrån. Om han är liksom tillräckligt bra för att gå in i en andra line, då kanske han går in mellan liksom Lillfimpen och Läckermäki, och så skickar man Dick Axelsson för att spela med Rakhshani och flyttar in Paul Carey till center istället för Berglund eller någonting. Men då blir Berglund extra spelare. Men det är ju okej. Liksom. Han ska ju vara 12 eller 13. Eller så kliver bara på det i en rak ersättare för Emil Berglund som tredje i tredje linjen med Carey och Rakhshani. Och får egentligen fortsätta som center. Får se. Det kommer ju säkert vara någon jävligt skadad igen också. Alltså det är sånt där. Man tänker ju alltid så här, man utgår alltid från frisk scenario, och det så blir det ju.
Det har inte riktigt varit Djurgårdens melodi den här säsongen, om man säger så. Att man har full besättning på plats, utan det måste alltid stuvas. Och det här var vi inne lite grann på senast. Det här är någonting som jag tycker Fagervall har gjort ganska bra, att han inte har stuvat så jävla mycket bara för att det saknats en spelare. När Sörensen var avstängd, eller om han var han var ju skadad, då fick ju Tim Söderlund upp och spelade med Rensfeldt och Filip Cederqvist. Så att det bara blev en justering i en kedja liksom, istället för att flytta upp någon annan som kanske i hierarkin just då var mer värd, eller hur man ska se på det, att spela i den så kallade första kedjan med Rensfeldt. Och sen samma sak då när William Eklund försvann, då slog man inte sär flera kedjor bara för att man skulle peta upp någon spelare ett pinnhål, utan då tog man in Noah Östlund istället, som man tyckte liksom att men han tar den rollen rakt av liksom. Så att jag tror att det där betyder ganska mycket, att man att de får istid.
Fagervall verkar i mån om att sätta kedjan.
Ja.
Samma sak med, alltså det var ju när han kom in som vi slutade, vi snackade lite om så, jag vet fan, de har valt rätt backpar, men de har i alla fall valt backpar nu.
Ja, men precis. Alltså,
kan inte liksom hålla på att ändra varje match som Barry Smith gjorde liksom.
Nej, det var ju helt galet. Jag tror att han låg på så här, 30 olika backpar eller någonting sånt där. Och jag tog faktiskt och jämförde det. Nu har inte jag de siffrorna framför mig, men jag jämförde Skellefteå och Djurgården i antal olika kedjekombinationer och backpar. Och då hade alltså, efter 27 omgångar så hade Skellefteå spelat med i princip samma backpar nästan alla 27 matcher. Det var nog enstaka som någon hade bytts ut. Medan Djurgården hade testat så här, 30 backpar eller någonting sånt där. Och samma sak med kedjeformationerna. Djurgården hade runt 50 olika kombinationer efter 27 matcher. Och Skellefteå kanske hade runt 25 eller något sånt där. Och sen leder de serien nu också.
Jag skulle vilja dröja kvar bara vid Dick Axelsson lite, att när han liksom blev klar så var det väl lite så här, den allmänna känslan var väl den så här, men han ska göra allt. Och initialt så var han ju väldigt, kändes som att han var den som gjorde poängen och låg bakom målen och den biten. Hur tror ni det har påverkats för honom att liksom, typ sen dess så har det ju hänt väldigt mycket. Det är många som har klivit fram och liksom, det har kommit in lite mer tyngd och hela framtidstron och den biten. Känns det som att han liksom kan få, alltså att pressen från hans axlar kan försvinna lite och han får liksom lite mer i det tysta få göra sin grej, eller?
Jag tror nog inte att han, det hade inte riktigt varit fair att lägga så mycket på honom. Först och främst tror jag att han liksom tog sig in för att höja moralen liksom. Alltså den biten var viktig i ett nedsänkt omklädningsrum liksom. Sen att han skulle bidra lite i powerplay och så vidare, och det har han ju gjort, men att han skulle, jag vet inte, han gjorde väl en poäng på match där i början, det var väl inte så troligt att det skulle fortsätta. Dels har han inte gjort så mycket poäng de senaste åren, och nu har han ju varit pensionerad liksom, så att nej, men vi har i alla fall fått ett bra besked att han orkar spela liksom. Det, sen ja, alltså det har ju gått bra hittills.
Ja, det tycker jag. Jag tycker att han har hållit bra nivå. Och alltså, man ser ju vilket otroligt fint spelsinne han har så fort han får pucken. Och det är en och annan väldigt fin avvägd passning som han har slagit vid egen blå till framstörtande. William Eklund exempelvis, eller Jonathan Lekkerimäki. Som sen har kunnat komma mer eller mindre än två mot ett och sådär. Det har hänt flera gånger, och det är ju, tillskriver jag hans fina spelförståelse liksom så där, och förmågan helt enkelt att bara kunna täcka pucken liksom så där. Även om det inte går så jävla fort så spelar det inte så stor roll liksom så där. Han spelar en riktigt fin gubbhockey, om man får säga det så. Men det är klart att det är powerplay han har absolut störst chans att lysa liksom så där. Men jag tycker att han håller riktigt bra faktiskt. Jag tror att det bara är skönt för honom att kunna gnugga på lite grann liksom så där, att han inte måste leverera exakt hela tiden. Jag tror nog faktiskt att han känner nog att han är väldigt delaktig, även om det inte trillar in poäng hela tiden nu liksom så där.
Tycker det nog att det är kul att spela med de här supertalangerna lite grann. Det är nog liksom någonting han uppskattar, tror jag. Alltså liksom deras edge, deras talang, att hamna med dem.
Ja, det kan jag tänka mig. Alltså det, han har ju ett par fina rörliga mål att sikta in sig på liksom hela tiden.
Och apropå att ta bort press från axlarna, den som jag tror mår absolut bäst just nu över hur situationen har utvecklat sig, det är nog Niklas Falk.
Ja, han såg, det såg ut som att han inte mådde bra ett tag där. Alltså, det såg jobbigt ut. Det var jobbigt att se honom i intervjuerna. Och man kan absolut tolka in mer än vad det faktiskt finns där. Liksom så där. Men det kändes som att det var jobbigt. Det var jobbigt att vara djurgårdare och sen stå och vara ansvarig liksom så där, när ingen puck studsade åt rätt håll överhuvudtaget. Så att, jag håller med. Han är nog väldigt lättad.
Ja, det, jag tror inte du behöver vara någon expert på kroppsspråk för att faktiskt läsa av.
Nej, antagligen inte.
Att han hade inga 8 timmar sömn per natt där, inte. Men tycker ändå att vi har sammanfattat det som varit, och vi behöver ju ta oss ännu mer i kragen och leverera lite mer frekvent nu med hockeyn. Dels förtjänar de väldigt mycket mer, och dels så börjar det bli slutspurt på riktigt. Vad tror ni då, framtid?
Alltså det blir superavgörande med mötena mot Malmö och Timrå. Torskar vi dem, då kommer vi inte förbi dem. Det går ju inte.
Nej, så är det ju. Där får vi inte, vi får inte nolla de matcherna liksom. Så är det.
Nu har vi käkat upp så mycket mark att vi egentligen inte är i den situationen längre att vi måste ta 6 poäng gånger 2. Alltså att vi måste ta 12 poäng för att ha en chans. nu kan det nog räcka med att liksom ta fyra och ge bort en i de dubbelmötena. Men vi får absolut inte torska dem. Kanske alltså, då hänger liksom väldigt mycket på att de andras förluststreak fortsätter och att vi ska fortsätta vinna som fan. Liksom. Men vi har ju Malmö på torsdag hemma. Alltså, vad det kan betyda om vi går om dem i den matchen psykologiskt, då vet du fan om Malmö orkar resa sig alltså. Den matchen hoppas jag verkligen att många mobiliserar och köper biljett till alltså. För då kan det...
Ja, det är väl bara... Ja, nu är du för snäll. Det är väl bara att säga det, att den ska vara utsåld. Det är ja, väl liksom...
Alltså, vad fan. HV tar bara 8000 pers. Det ska...
Exakt.
Alltså, det kan vara jävligt avgörande. Faktiskt. Alltså, Jonas Ljungland i Linköping nämnde det efter matchen idag. Filip Cederqvist nämnde det efter matchen idag. Även fast det inte var så många där så är det... Alltså, folk har ju reser ur sätena på HV nu. För nu kör vi igen liksom. Och det märks. Så att det kan bli jäkligt viktigt om vi kan mobilisera i slutspurten faktiskt.
Ja, det får vi nog hjälpa till med hela högen. Och på forum och sociala medier och allt därtill. Jag måste ändå bara säga en sak. Bara så här, tidigare under året så har det varit där. Men det känns ju som att allt och alla detaljer har ju studsat emot Djurgården. Men nu kan man vända lite på det. Så här, vi gör ingen bra match mot Linköping. Men vi är i en bra trend. Vi lyckas, jag skrev det i vår grupp. Fan om vi lyckas ta 3 poäng nu. Fan vilken moralhöjare det här. Det kan vara så otroligt mycket mer viktigt än bara 3 poäng. Och vi löser det. Och så klipp till liksom i Leksand att där har vi domslutet med oss. Malmö kanske borde ha haft ett mål. Blir inget mål, det döms bort. Och de torskar i förlängningen sen. Vilket ger oss liksom den match, alltså att vi vinner samtidigt som vi tar in 2 poäng mot Malmö. För det är lite så här, meh, om det bara hade varit 1 poäng. Nu får vi väldigt bra betalt. Och jag vet inte, någonstans kanske det jämnar ut sig över ett helt år. Men det känns lite som att nu har vi lite mer stolpe in i alla fall och hoppas det håller i sig sista.
Ja, det börjar nog alltså darras i Malmö och Timrå också. För vi var ju borträknade. Alltså de var ju inte bra över det som har dragit igång hos oss.
Ja, verkligen. Och det är det jag menar. Liksom, sportslig ledning har gjort det de kan. Spelarna gör det de kan. Det är verkligen upp till oss nu att göra det vi kan. Och det är faktiskt att sluta upp på Hovet och bara bröla matchen igenom, helt enkelt. Ska jag ändå avsluta med?
Jag vill bara flika in en grej innan du avslutar. Och jag måste bara säga, Marcus Sörensson idag, i dagens match. Alltså när det är ungefär, 12-13 sekunder kvar. Vi har powerplay förvisso, vi är en man mer. Men det är så tydligt att han har fullständigt bestämt sig för att det ska fan inte... Här ska inte tappas några jävla poäng liksom så. När han för in den pucken. Åker igenom 2-3 gubbar. Och sen serverar Filip Cederqvist. Ja, det var bara det jag ville lägga till. Jävlar vad häftigt det är att vi har en sån spelare ändå. I den här situationen som vi är just nu. Det tror jag kan bli tungan på vågen. Verkligen.
Vi har ju pratat om under säsongen att liksom... Det är liksom inte på individnivå det har brustit när alla spelare presterar liksom, eller har producerat hälften eller en tredjedel av vad som förväntas av dem. Då är det någonting som är fel i hela laget. Och precis som nu när laget rullar igen, ja, men då producerar Retrack Shani på den nivån han förväntas och så vidare och så vidare. Alltså det är liksom, när laget funkar då kommer ju den här produktionen från gruppen och när det inte funkade så haltades hela produktionen. Men det säger en del att den kedjan Marcus Sörensen har varit i har alltid levererat och han har i princip gjort 1 poäng per match i den här miljön när spelare som ska göra strax under 1 poäng per match har gjort liksom 1 på 4 i princip. Hade han kommit in i ett välfungerande Djurgården i år så hade han varit den där killen som kan göra 60-70 poäng. otroligt hög nivå i honom.
Bra inflik från er båda, men då vill jag fortfarande i alla fall runda av med att jag skrev det på Twitter också, alldeles oavsett hur det här slutar, glöm inte att bli medlemmar nu i tid. För när det står klart huruvida Djurgården har behöver kvala eller kanske till och med åkt ut eller håller sig kvar, då har tiden gått ut för när liksom, då får du inte vara med och rösta på och påverka på medlemsmöte. Så bli medlem, för det finns fortfarande ett par rötägg i styrelsen som behöver se sig om efter annat, och det kan vi som medlemmar ordna så småningom. Man ska inte liksom glömma den biten, att vi sitter där vi sitter på grund av att vi har haft folk med lite egna agendor i styrelserummet, och det ska vi rensa bort så småningom. Men det är en viktig grej som man inte får glömma. Vi kommer ha anledning att komma tillbaka till det ordentligt vad det lider sen. Men in på Djurgården Hockey, bli medlemmar, köp biljetter, sluta upp och stötta Djurgården. Och tack till er två för att ni tog er tid, hörrni.
Tack för det.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.